Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, det här är Rain. Ni med oss, podcasten är sponsrad av Amuse, som också är det bästa stället för artister att släppa sin musik. Ladda ner appen nu.
Jo, välkommen till podden Ni med oss.
Ni med oss.
Ni med oss.
Vi sitter på Scandic Malmen i Medborgarplatsen. Vår gäst idag har samarbetat med artister som Tupac, Ice Cube, LL Cool J och massa mer. Han har gjort dokumentärer som Beef, The Carter,
Tupac, Thug Angel
och min personliga favorit Thug Angel. Välkommen hit, Quincy Jones den tredje,
a.k.a.
Cutie Tree.
Tree in the house.
Hey.
Delight.
Medborgarplatsen, men jag är inte medborgare.
Ja, men mycket bror.
Ja, just det.
Där, välkommen.
Läget, man.
Bam.
Allt bra.
Välkommen, bro. En ära att ha dig här idag.
Tack, faktiskt. Ära att vara här, faktiskt. Mm.
Tackar.
Det är helt sjukt.
Jag
är liksom lite, jag är starstruck. Och sådär. Mm. Kul att ha dig här. Vi ses. Alltså jag vet att du minns säkert. Du har träffat så många människor i dina dagar. Mm. Så, men vi sågs ju lite frekvent på Precis. Den gamla goda tiden. Jag vet inte, du minns nog inte. Men hur som haver så är det kul att se dig igen.
Så här,
vad är det?
Ja.
30 år senare nästan.
Minst.
Minst, ja.
Minst. Det var 1987 när jag åkte därifrån. Mm.
Och jag kommer ihåg kravallen. Jag kommer ihåg den där sommaren när Stockholms natt kom och och jag kommer ihåg att vi såg den i skolan. Och jag hade träffat er innan när ni hängde där med klottrarna, med alla de här.
Alltså,
jag såg
alla de dagen.
Är det sant? Ja. Fan vad sjukt. Så brukade ni vara ute för Åhléns och breaka. Ja. Och ni hade så här små. Är du med?
Ja, tjäna pengar.
Men ni tjänade cash redan då. Så kommer jag ihåg att när man var i skolan så spelade de upp Stockholms natt med Pablo. Så var det din berättarröst liksom.
Ja, just det. Ja.
Det är helt sjukt.
Fan vad tungt.
Jag hade aldrig varit skådis. Jag hade bara hört att de skulle göra en film, så jag ville göra musiken.
Mm.
Och så fick Staffan för sig att jag skulle vara skådis också. Så var det, du vet. Mm. Du ser ut som en ledare, du ska vara med i filmen. Mm. Jag bara, okay. Så att, jag hade ingen ambition att vara skådis. Det bara
men hände. Du hade en sån där utstrålning i alla fall. Jag menar, back in the day så, alltså, idag är det ju mer normalt att man är mix.
Ja, just det.
Var man mix och hade blå eller gröna ögon, då stod man ut rätt rejält. Och jag kommer ihåg, det fanns ju en sån här tanke om att om man var hiphoppare så var man antingen jävligt cool, eller så var det att det fanns, alltså, det är inte som idag. Hiphoppen, då var det ju liksom, då var man gata, eller så var man inte gata.
Ja, just det.
Och alltså när man tänker tillbaka så blir man såhär, shit vad gammal man är. Ja. Levinskis, Sveavägen,
precis.
Lejonen,
yep.
Shit, Subway.
Precis, men det var som vi vet, det var en annan tid på det. Det var, alla i förorten kom in till stan på den tiden. Mm. Så att det var det som var så här. Det var så mycket energi, du vet. Det var Alby, Fittja, Norsborg, Rinkeby, Tensta. Alla stod på Plattan eller i Kungsan eller gick omkring i stan i grupper av typ 20, 30, 40 pers.
Ibland 100.
Ja, ibland 100. Precis, med så här ryggsäckar med grejer i.
Och så sprang man.
Så att, det var en livligare tid. Det kändes livligare som New York, tid. Det var urban, det var gata.
Ja, det var gata.
Och nu har det blivit mycket mer diskret och så här, fuck. Du vet, Rinkeby en grej, Hässelby en annan sak.
Och det enda som finns kvar egentligen från dåtid till nutid är faktiskt klädstilen har ju kommit tillbaka. Bomba,
Adidas.
Nu vet.
Adidas.
Fila.
Ja, Fila.
Precis.
Och sådär. Helle Hansen jacket.
Nike då, var det också inne då eller?
Det var mest Adidas.
Mest Adidas faktiskt.
Det var Adidas och Converse maybe.
Converse och Carl Kanai löp.
Senare.
Ja, det var i och för sig lite senare. Men
jag kommer ihåg när hiphop först kom, då hade man inte ens en stil. Och vi hade inte de där coola rörelserna, du vet. Det hade inte ens kommit än. Det var bara, du vet, så här. Kostym, försökte se disco ut.
Faktiskt.
Sen kom Adidas och allt det där med Run DMC, du vet.
Just det, precis. Så
vi var inne i hiphop när de hade fucking suits på sig.
Stör du?
Shit. När du säger det där, jag kommer tänka på en bild som du har när du står med Eazy-E och massa andra ni har på. Jag vet inte om det är musikvideoinspelning eller vad.
Ja, det var en musikvideoinspelning. Jag hade kommit till L.A. Och jag visste ingenting om LA, jag visste ingenting om gängen, om hiphop, ingenting. Och de hade inte haft en superstjärna än. Och jag hade turen att bara landa i LA och träffa Dre och Eazy precis innan de gjorde NWA. Så vi hängde, så jag, Ice Cube och Eazy brukar gå till varandras hus. Alla bodde med sina mammor förutom Eazy, du vet. Så jag körde hem Ice Cube från studion och han bodde hos sin mamma och pappa, du vet.
Så det är ändå sjukt.
Så det var så här crazy. Så att alla jag jobbar med, du vet, jag såg dem växa upp. Dre, allihopa liksom. Det är som familj.
Och hur gammal var du då?
Då var jag hade flyttat från Sverige precis en vecka efter Stockholmsnatt. Och sen bodde jag i Harlem och South Bronx. Först i ett år, två år kanske. Och sen flyttade jag till LA. Så att jag var kanske 19 år när jag tog den där bilden Easy och det. But I was fresh off the boat from Sweden. You know?
Ja, men så Sweden, jag menar du bara försvann faktiskt.
Ja. En vecka efter filmen, bror.
Vad hände?
Jag kan inte berätta hela historien.
Nej.
Men,
ni är med oss, vi är med dig.
Ja. Ni är med oss.
Men det var dags att gå.
Så att, ryktet på torget säger att du stack härifrån och hade bara några $100 på dig.
Ja, precis. Vi åkte härifrån och jag flyttade in själv till Harlem, du vet. Och jag var 17 år tror jag då. Och bara kom ihåg, jag kom till Harlem och det låg en död råtta i min toalettskål.
Du bara, ej.
Ja, och sen det var så här skotthål i fönstren. När jag frågade han som ägde stället, så här, som jag hyrde ifrån, så här, vad fan, vad är det här för hål? Det är bara barnen som leker. Jag bara, okej. I know what that is. Det var intressant, och det var när crack hade precis kommit till New York och AIDS också, så det var så här, det var en början av en ny omgång. Så det var så här, riktigt racist i New York på den tiden också, 86, det var liksom den vildaste tiden i New York. Jag bodde i Spanish Harlem, vilket är fortfarande den vildaste delen när det kommer till droger och så här, Jim Jones och alla de
Jim
bodde
Jones
där.
Jim Jones och Barnes och alla
de där. Precis. Och så att det var en jag visste inte att det var så här högtryck på gatan just då när jag kom dit. Och så jag trodde bara att det var så Amerika var. Så att det var så här instant så här college education in the US streets. Och när man är själv också, då måste man vara extra försiktig. Man kan inte fråga om råd eller rolla med människor så här. Man är själv från Sverige, så bara okej. Så jag fick lära mig snabbt.
Men jag tycker att det är jätteintressant så som du förhåller sig, med tanke på att du some coffee coming up. Alltså det är jätteintressant med tanke på att det är ingen liten sak att din farsa är Quincy Jones, the great, och som har gjort musik med James Ingram, Perry Austin, Shreya Garrett, Michael Jackson, Thriller, Off the Wall. Alltså jag kan liksom bara rada upp alla storheter inom musikindustrin. Och ändå så väljer du att flytta härifrån till och bara på.
Alltså det var inte val faktiskt. Det var någonting som gjorde forcerade situationen. Men jag och min morsa hade ett helt annat liv än min farsa, du vet. Och de kanske inte kom så bra överens. Så att in my mind, jag hade ingen val.
Du hade ingen val.
Morsan hade ingen val heller. Så att det var så.
Det var så. Jag uppfattade det fel. Men vad skönt att man fick veta det så.
Ja, precis.
För att din mamma Ulla är ju en gammal, vad ska man kalla, hon var artist, eller är artist, modell, och träffade Quincy back in the days.
Precis.
Gamla goda tiden.
Ja, nej, morsan, hon var modell och free spirit så här. Hon var så här jättetidig med så här hälsokost och all så här lite mer hippie livsstil. Vet, så att jag växte upp utan mycket regler, jag hade det så här skitlöst. Upbringing, du vet. Jag fick vara ute sent och göra min grej. Så att, det hjälpte faktiskt när jag kom in på hiphop. För att jag hade redan utforskat hela stan, du vet. Man hade bra koll på olika delar. Och, du vet vad jag menar?
Ja.
I grew up fast, så att jag fick bra insyn på kultur och allting tidigt.
Ja, men visst. Så, och det hjälpte dig väldigt. När du säger att det hjälpte dig mycket längre fram i livet. Jag menar, du känns väldigt självständig.
Alltså vi flyttade varje 7 månader när jag var liten.
Det var så.
Vi har bott i alla orterna, i alla stan.
Ja,
precis. bara i Stockholm, sen kanske lika många gånger i Amerika.
Mm.
Så att varje gång man flyttar så måste man you have to deal with the neighborhood.
Okay, ja.
Så att varje gång jag flyttade så blev jag lite bättre varje gång på att adaptera till ett nytt område.
Mm.
Jag tänkte okej, okay. Och det var så jag började hänga lite på gatan, för att när man kommer till en ny skola, då är det alltid det är de som är värst som flyger på dig först.
Precis.
Så när jag flyttade efter tredje, fjärde gången så tänkte jag okej, okay, nu när jag kommer till det området då går jag direkt till dem.
Okay.
Så att på det sättet så lärde jag mig känna alla de som var på den nivån, mm. fast i olika områden om man säger så. Mm. Så att när Kungsan kom, då kände jag alla.
Då hade du allting.
Alla tänkte, he's from my neighborhood. Nej, han är från vårat.
Shit, vad jag känner igen. Jag vet inte, jag kanske berättat det hur man var förr i tiden. Man stationerade sig lite överallt, sen precis. Gick man vidare. Precis. Och det behövde inte ens ha hänt en dålig händelse för att gå vidare.
Nej,
utan man bara,
precis.
På tal om spiritual soul.
Precis, och det var, jag tror att det hjälpte mig när jag gör dokumentärer till och med nu, för att du kan bara dropship me anywhere och ge mig typ 2-3 dagar så har jag lärt mig strukturen om området och lärt känna människor och fått deras tillit, eller vad heter det, trust.
Trust, ja, tillit.
Så, att, så det var jobbigt när jag var ung, men det är skitgrymt nu, för att du vet, man blir som en chameleon, man kan lära sig att adaptera snabbt.
Tungt.
Wow.
Och sen var det liksom Sverige, East Coast, Harlem, Bronx, vilket är två olika helt olika saker.
Mm.
Och sen söderort, vet. Mm. Och sen LA, South Central. Så att det var mycket. Men nu är det liksom, nu kan jag åka var som helst i världen. Paris, orten överallt. Och jag känner mig hemma.
Det är en vibe, eller?
Alltså, ja, så här. Precis. Ja, precis.
Men ändå, det måste ha varit en stor omställning för dig att liksom från förorterna här. Och flytta till Harlem i New York.
Alltså man tänker inte på det sättet när man är ung. Jag tänkte så här, okej, nu åker jag till där hiphop kom från. Mm. Jag märkte inte råttorna. Alltså jag kommer ihåg när vi var i Bronx. Alltså vi var tvungna att lägga mat. Jag sov på golvet där hos en polare ganska länge.
Mm.
Och det var så här stora råttor. Alltså största, du kan googla.
Uh-huh.
Kolla, googla. The rats in New York were damn near as big as the kids, you know.
USA, de ska alltid vara värsta.
Så man hör dem hela natten så här, de kryper omkring. Så vi la så här matbitar så här, någonstans långt bort från sängen eller golvet där jag sov, så att de inte skulle komma till oss.
Fan vad äckligt. Shit, om
det
äckligt.
Men jag tänkte inte på det. För att, okej, när jag gick ut på våra kvarter, vi var i South Bronx. Och framför affären så står Melly Mel och bara hänger, du vet. Cowboy från Furious Five. The Rocksteady Crew var runt hörnet.
De bara chillade.
Fat Joe när han var liten var runt hörnet. Greg Nice and Smooth var våra grannar. Så att när jag gick ut, alltså för mig, jag var salig. Jag tänkte inte på allt det där. Det var folk som blev skjutna i våran byggnad. Jag bara tittade förbi allt det där. För när crack hade precis kommit och Larry Davis och alla de där stora drugdealersen var precis, de kontrollerade våra block. But somehow I missed all that. Det tog inte på mig alls. Jag tänkte bara så här, musik.
Mm.
Och där är Melly Mel, fuck all this other stuff.
jag såg en grej. Jag såg att Marlon Brando. Att han hade gett dig tips så här, om vad heter det. Kan man orka, pallar du dra den vad han sa till dig? Pallar du berätta?
Ja, han hade du vet, min farsa.
Skådespelar tips alltså.
Marlon Brando, stor skådis självklart. Min farsa hade gjort honom en tjänst, så han ville betala tillbaka honom genom att ge mig så här lektioner i att vara skådis, även fast jag inte hade, det var inte min grej, men du vet,
just because
it was a big deal, du vet. Yeah. Så att, och så sa han så här, riktigt skådespeleri, jag ska berätta vad det är för någonting. Det är när du går ut på kvällen, din fru är hemma, du går ut, hittar en skitfin tjej så här, och så kommer du hem 4 på morgonen lite halvfull med så här läppstift och grejer så här. Och så den ursäkten och skådespeleriet du gör för att komma in hem igen och få din fru att vara lugn. Du vet, vad glad jag är att se dig. Fan, jag gjorde illa mig i benet. Du vet. Jag gjorde någonting, jag är så glad att se dig i sådana där grejer. Och då sa han, det är det som är skådespeleri. Det handlar inte om att ta en klass. Det handlar om att ta livserfarenheter och hustla sig genom situationer.
Ni måste. Värsta tipsen ändå.
Det var ändå det. Fett tips.
Och jag menar,
alltså, don't go play on your wife, that's not the point. Det handlar bara om att, du vet, alla har gjort sådana där små grejer och det är det som är skådespeleri. Så det är därför jag tror folk från gatan är bra på skådespeleri, för att de har varit i situationer där de måste hustla tänka det. Snabbt och hustla, precis.
Exakt.
Alltså att träffa personer som Marlon Brando, alltså lite så här, och det var ju din vardag. Eller?
Ja och nej. Alltså, ja, jag var ju här tills jag var 17. Mm. Och sen flyttade jag ut.
Mm.
Så jag bodde inte hemma i Amerika på det sättet.
Nej.
Förstår du?
Jag förstår. Mm. Och om vi går in på din pappa lite. Hur var er relation? Den är ju jättefin idag så som jag kan se. Men jag är en utomstående. Men hur var er relation?
Alltså den är bra nu.
Mm.
Och när jag var liten då fick jag typ så här... 3 veckor om året där jag brukade åka på vintern eller sommarlovet, någon av dem till Amerika och bosfarsan. Och det var då jag fick den här invigningen i Hollywood och allt det där.
Mm.
Och det var intressant för att man tänker inte på hur annorlunda det är från vanliga människors experience.
Mm.
Så jag pendlade mellan orten och det där.
Ja.
Och det var så här... Du vet, när jag kom tillbaka och berättade saker som hade hänt där, de har så här, en grej som heter videospelare. Man kan stoppa in en film i en liten bandspelare så spelar en video. De bara, shut the fuck up. Så här. Och folk brukade tro att jag ljög mycket.
Oh.
För att ja, jag träffade Run DMC och Michael Jackson. De bara, brorsan, du bor i Farsta, okej, ta det lugnt.
Förstår du?
Och så till slut så slutade jag prata om det. Men och började tro så här, it makes you question yourself.
Mm.
För att det var... Så långt från realiteten här i Sverige.
Mm.
Hela Sverige, inte bara orten.
Ja.
Så att för mig så var det så här... Det var 2 extrema liv. Mm. Olika liv hela tiden. Så här. Mm. Men jag tror att det är det som har format mina kreativa sensibilities idag.
Mm.
Att jag kan göra filmer som båda sidorna förstår. Jag kan göra musik som båda... Du vet, menar, att man kan berätta kulturen på ett annat sätt. Till exempel Ice Cube...
Mm.
Nästan alla som blir förmedlare för kultur eller orten eller någon sån här grej, de hade någon slags duality i sin ungdom. Så kollar du på Diddy, han gick i privatskola, så här, Kanye, han har bott i Kina, han är så här, engelsk professor, mamma, du vet. Ice Cube hade 2 föräldrar men han gick i skolan, vilket är ovanligt, och han gick i skolan in the valley.
Mm.
Så det är alla de som fick se båda sidorna. Som kan förmedla mellan de parterna.
Tupac också. Så, liksom,
så det är de som blir budbärarna för kultur oftast. Till exempel Nas också. Hans pappa åkte runt världen och spelade jazz.
Mm.
Så att han hade en större syn av världen.
Mm.
Så att jag tror att
intressant.
Det är någonting med den här kopplingen när folk får komma ut lite och sen kommer tillbaka och åker fram och tillbaka. Så jag tror att det gör att man vill berätta för båda sidorna vad som händer hela tiden. Så här.
Känner du att du är en person som vill berätta saker för folk?
Verkligen.
Eller hur? För då tänker jag så här, den här berättelsen... Berätta lite om Fresh Prince of Bel-Air. Det är ju en berättelse. Hur kom du in i den här, Van?
Så att det var när jag precis hade flyttat till Amerika.
Mm.
Då, till Los Angeles. Då var jag kanske 19.
Mm.
Och då var en kille som hette Benny Medina.
Benny Medina.
Ja. Och det är hans liv Fresh Prince handlar om.
Okej.
Okay. Okay.
Och han var... Det är en riktig historia. Han bodde i Hood, Washington Heights. Jag tror han var... Jag tror inte han hade föräldrar ens. Det var någonting med hans föräldrar som hade hänt. Fosterhem bodde han i.
Och så pratar var Benny Medina, Motown, Benny Medina, eller?
Ja, eller Benny Medina. Han är J-Lo och Mariah Careys manager. Han är också mixed. Och på något vis så var han i något fosterhem, tror jag. Och så hade någon från Beverly Hills fått reda på det, en stor agent.
Mm.
Så här Hollywood agent. Och de hade tagit in honom och låtit honom bo i Bel-Air med dem.
Okay.
Och så det är en riktig historia.
En riktig historia. Okay.
Och min farsa och jag brukar alltid skoja för att när jag flyttade härifrån till honom då var jag lite så...
Du var lite så...
Jag visste inte, du vet, skillnaden mellan hur man skulle bete sig ibland och du vet, så att man tog så här gamla vanor med sig. Du vet.
Och vice versa också.
Ja, precis.
Men vad gjorde du i just Fresh Prince-serien? Vad var din...
Ja, just det. Så Benny Medina, Fresh Prince, det handlar om hans liv.
Mm.
Och så berättade han för mig innan de skulle göra det här att vi ska göra en serie om mitt liv, bla bla. Han var lite som min manager och han gav mig min första skivdeal. Och sen så när han fick dealen genom min farsa så fick jag vara med och göra musiken. Och det var andra gången efter Stockholmsnatt som jag hade gjort filmmusik, du vet.
Och göra filmmusik?
Jag tänkte kolla, vilken gjorde du själva introlåten?
Nej, jag gjorde... Jag producerade, men jag skrev inte det.
Nej.
Vet du vad jag menar?
Du producerade
den? Ja, men det var Fresh Prince och eller Will Smith och Jazzy Jeff som var här en vecka sedan.
Shout out Jazzy Jeff som
gjorde temat originalet. Mm. Sen gjorde jag alla andra versionerna och all annan musik i hela serien.
Det där var en av din första starkaste sidor, att kunna komponera musik till film.
Ja.
En av dem.
Men det fick jag från min farsa faktiskt, för att han sa till mig så här, fucka inte in dig själv.
Såhär, i ett hörn, eller precis. Samma grej.
Så be versatile. Så fort de tror att de vet vem det är, gör någonting annat. Såhär, så han gjorde mycket filmmusik. Och hans första filmmusiksjobb, det var i Sverige.
Vilken film?
Det hette Pojken i trädet.
Har inte jag hört talas om. Precis. Det borde jag göra.
Så han bodde här en liten stund när han gjorde den filmen. Det var så han kom in i Sverige. Och så han älskar svensk kultur också. Men det var i alla fall, så fick jag det jobbet av Benny Medina. Och det var intressant, för det var ju första gången som det var så här hiphopmusik på tv. Mm. På det sättet.
Började bli rumsrent? Eller?
Ja, fast jag känner ändå att vi på den tiden att det var ganska autentiskt. Vi har ju Scratch och James Brown.
Jag ska säga sample där.
There were scratches and samples. Det hade man aldrig hört på tv förut.
Mm.
Så vi experimenterade, men vi var 19, du vet. Jag var 19 i alla fall, så att du vet, det är så mycket kontext man inte tänker på. Man bara gör sitt jobb.
Man bara gör det.
Men det var kul. Det var skitkul alltså.
Det är en fett.
Jag kommer ihåg när Will Smith gjorde sin audition. Jag var där. Så jag såg hela allting börja så här.
Fan vad skit.
Ja.
Det är ju en jättestor serie. Alltså. Många, vi
är uppväxta
med den där serien.
100%.
Ja. Och man kommer alltid ihåg intro till den också.
Ja.
Det är liksom.
Jag kommer ihåg när man gjorde sin tid på häktet så här, så jag var där och sen when I did a bit så hade jag alltid min så iceberg slim bok och käkade middagen och sen så vid fem precis när man har fått då kommer den vid 17. No, this is a story about den där tjunon. Man blir traumatiserad.
Jag kommer ihåg första gången när jag fick videokassetten utan musiken för att skåra och sätta musik på den. Jag såg, man kände på sig att det skulle bli en hit, för att det var så naturligt.
Hur många saker har du känt så för?
Nästan allting jag gjort i hela mitt liv faktiskt. Tänk dig, vet, Stockholmsnatt, vi visste ingenting om branschen. Alla höll på med andra grejer innan filmen kom, du vet. Sen när filmen kom så tänkte jag, fan, kanske är dags att börja med musik och sådär. Och magkänslan ledde oss till att första låten vi någonsin skrev i vårt liv blev Stockholmsnatt, en hit. Och det var en rocklåt liksom. Det var fyra svarta killar från olika orter som gjorde en rocklåt. Och vi tänkte aldrig på det.
Nej.
That's how hungry we were.
Vilka var det? Vilka var det? Det var du,
Stockholm.
Det var jag, Carl Dajal, Chris Lancelot på den tiden. Han är ett geni, Chris Linder.
Chris Linder, ja.
Och sen Dele scratchade.
Dele.
Och sen var det en kille från, det var Ayus lillebrorsa, storebrorsa Tony, som jag hängde med innan filmen.
Gitarrist.
Precis, han var gitarrist. De kallade honom för Tenstas Jimi Hendrix.
Han var helt galen.
Han var helt galen.
Alltså, han var odjur.
Och sen Stefan Ekebom och en kille som heter Kasper som är svensk. Mm. Men han var den enda svenska. Så det var four brothers, you know what I'm saying, som gjorde den musiken. Och vi tänkte aldrig på att det var rock eller någonting. Vi bara körde på.
Stora har gjort om den också mycket senare, den låten.
Det var Stor som gjorde
Stora
den.
Har gjort den, Stockholms
namn. Shout out to Stor, man.
Stor.
Med på Så mycket bättre nu.
Stor är grym, han är grym. Han är grym. Han är real smart guy. Han är visionary också.
Ja, han är tung alltså.
Verkligen.
Shout out.
Men,
kan du inte fråga någonting om Tupac?
Det kommer. Tupac kommer, men lite innan Tupac.
NWA, eller?
Ja, precis. Vad hände med det med samarbetet med Ice Cube? För jag har läst intervjuer och du har varit väldigt öppen med att han inspirerade dig jättemycket. Och han var en sån som fick dig att känna på ett visst sätt.
Jag såg också att du berättade att till 4 på morgonen han satt och gav er tips. Även om du inte frågade.
Alltså Ice Cube, han var som min andra farsa, om man säger så. För att han var 2 år yngre.
Shout out Ice Cube.
Ja, Ice Cube, man. God bless you, bro. For life.
Jag hoppas han ser det.
Skicka det till honom.
Och du vet, han var en riktig mentor för mig. För att när jag kom till LA, jag bara hoppade rakt in och sprang omkring i Compton och South Central och försökte hitta artister. Och sprang på dem nästan direkt. Tack och lov. Hejade vilken tur jag hade.
Verkligen. Alltså, du sprang rakt in.
Hela mitt liv har jag haft sådär. Det är som Forrest Gump. Jag har haft tur. Bara kommit till de bästa situationerna var jag än är. Liksom. först i New York var det Tilla Rock som var första rapparen på Def Jam, så det var så här historia varje gång.
Mm.
I alla fall, och så träffade jag på Dub-C, och Dub-C intresserade mig till Ice Cube som bodde ett kvarter från honom i South Central. Och de hade så här, Ice Cube hade två föräldrar, så det var mer så här rent och städat hemma hos honom, och han hade en farsa som var ganska ordentlig. Medan Dub-C och Crazy Tunes, vilket var mina partner, Crazy Tunes was my production partner then, det var motsatsen. De hade så här neighborhood crip i sovrumsväggen, så här med graffiti, du vet. Och det var så här, Coolio brukar komma förbi och knacka på dörren när han fortfarande hade så här crackproblem och fråga efter, du vet, det var så här street.
Wow.
Och de hade en kille vid dörren, du vet, it was like real crazy. Det var LA när den galnaste perioden var, så att vi fick kolla ut genom fönster hela tiden, det var så här nojigt.
Shit.
Så att, så i alla fall, så vi hängde på det kvarteret, och det var där nästan alla första ronden av LA's legender kom ifrån, du vet. Så i alla fall, Ice Cube, när vi var i studion, de sa till mig så här, om du ska jobba med honom, du vet, om du är 5 minuter sen, that's it, du kommer inte jobba med honom. Ja. Du måste komma före, och du måste ha allting klart, annars kommer han bara pull the plug, och det kommer inte bli någonting. Han är som en general. Och då tänkte jag, shit, så alla var rädda för det. Så, här, så jag kom dit tidigt och var alltid prepared. Så att, och han hade checkbook med sig, så att när vi var klara så, okej, here's a check. Han gjorde allting själv. Till och med, kommer ihåg när vi var i studion, så här, så kom han in, han och DJ Pooh. Så kom han in, och så var de så här lite halvfulla en kväll, och så bara, jo, vi ska göra en film. Jag bara, yeah, okej.
Friday.
Ja, precis. Den handlar om Pooh's liv så här på Figueroa, du vet, och det ska vara en stor kille som knockar alla, sen ska vara där. Så förklarar de hela filmen, och de garvade och bara spelade små scener från filmen så här innan de hade gjort den. Och sen ett år senare så kom den ut, och vi bara, damn. Så här,
de ljög inte, typ. Eller?
Så Ice Cube satte upp pengarna för den filmen, hälften av pengarna. Priority satt upp andra halvten, och så skrev han lite av filmen med Pooh och producerade och sådär. Så att, you know, han var typ 23-24. Så att vi såg upp till honom, han kom till studion i tid, allting var så här super business.
Väldigt professionell.
Ja, och han hade till och med så här, alla hans lyrics var utskrivna i pärmar. Och ingen på den tiden visste vad en så här skrivare var för dator. Det var, alla skrev bara för hand. Han kom med så här, vad heter det? Printade texter och folk bara, vad fan är det här?
Vad är det för data?
så sa han så här till Lynch Mob, här är din text, här till Yo-Yo, här är din. Han skrev åt alla, och det var så han gjorde för NWA också. Han skrev allas texter, så att det är svårt för folk att föreställa sig, men Ice Cube som en 17, 18, 19, 20-åring, alltså det var liksom, det var som att snacka med en färdig businessman liksom, så här experienced. Så att, som sagt, även fast jag var lite äldre än honom, alltså vi bara satt och lyssnade, vi tog alla råd från honom, och vi brukade åka hem till honom, och vi drack inte, vi rökte inte, det var ingenting sånt. Han satt och predikade om islam till oss och pratade om hur vi skulle kunna leva hälsosammare, och ibland så när vi var på så här, gjorde så här upp, vad heter det, performances, gjorde shower och sånt där, ibland brukar jag göra beats, så vad heter det, så brukar han ta tjejer från lobbyn som ville så här vara med honom, så tog han upp dem till rummet och predikade till dem. Fattar du? Så att jag hade den bästa mentorn i världen, för att han var så här riktig role model, du vet. Han tog upp tjejerna och bara, ej, du behöver inte hålla på med det här.
Men den här bilden, eller det är så han faktiskt är.
Ja.
Tror att det är en rättvis bild som folk har av honom utifrån? För att jag tror att många uppfattar inte honom så här.
Nej, men jag tror nu gör jag det, för att kan man göra en låt som Fuck the Police och sen göra Are We There Yet?
Faktiskt.
Att de lät honom göra en film till säger till mig att folk förstår att han är en annan slags människa. Du vet. Han är en av de low key. Han är en av de som tjänar mest pengar inom hiphop. Han tjänar ju nästan lika mycket som Dre, för han gör så mycket filmer och sånt där.
Ja, precis.
Så folk glömmer bort hur stor han är egentligen. Och han är ju verkligen high level. Han gör ju 4-5 filmer om året. Så att han är... Alla, nästan alla jag jobbade med, de är otroliga människor, human beings. Tupac, Ice Cube, allt det där. You know? Och de från old school som Dre och Ice Cube, de är fortfarande så här down earth. Ingenting har ändrat sig, same motherfucker.
Bara stenhård arbetsmoral och bara jobba.
Ja, och schyssta människor liksom. Så här, down to earth, you'd be surprised. Om du textar Dre och han glömmer att texta tillbaka på en dag, så bara, oh, I'm sorry man. Men så här,
But you like the same motherfucker too. Eller hur? Yeah. För att du verkar också så här. Ja. Med tanke på att de här människorna som du pratar om, som du har träffat, du trycker ödmjukhet inför vilka de stora och fina människor. Och
ja.
Det gör ju dig till en sån person med tanke på att de... Eller?
Ja, men det, man tar ju efter sina förebilder. Farsan är också ödmjuk.
För jag vill ju tacka dig för att du kom hit.
Ja. Som fan.
Det betyder inte att vi ska avsluta den här grejen. Det var inte så jag menar. Men det var... du bara, hey, this guy, what the fuck? Utan... För att det, för oss är det väldigt, väldigt stort att ha det här. För mig personligen,
det är, wow, nästan.
Är det en nära toast for that shit. Bam! Och så. Ajde.
Arash, kan du visa din tatuering bara snabbt? Kan du visa den? Visa den!
Bang!
Ska vi gå in igen?
Nej, vänta. Richard Pryor. Alltså en av mina stora idoler är faktiskt Richard Pryor. Har du träffat Richard Pryor?
Komiker.
Jag har träffat Richard Pryor. Jag har faktiskt en bild med honom när jag har värsta afron och Raiders caps här.
För att grejen är att en av, alltså, jag är en Richard Pryor-fan. Det går inte en dag i veckan utan att jag kör en av hans stand-up performances.
Han är, he's the Tupac of comedy.
Förstår du? Hur var han som person?
Så min morsa dejtade Richard Pryor.
Det är sjukt.
Ja, så de brukade hänga till mig i Europa. Fast jag var, du vet, jag var så ung då. Så jag kommer inte ihåg så mycket, men när jag träffade honom efteråt, då hade han fått Parkinson's disease eller någonting, så han var lite så här lite foggy. Men han verkar cool. Morsan diggade honom stenhårt och sa han var skitkul, lika rolig personligen som han var på scen. Så att, men han är legend alltså. Jag vet inte om folk idag vet vem han är, folk, men han är,
alltså, det är många som sover på Richard Pryor.
Googla Richard Pryor and just look at any of his stuff. Han är liksom gudfadern av,
alltså, han var före sin tid och han var väldigt modig och han sa the N-word just like that. And och du vet, han gick in i svarta, han gick in i vita, han gick in i alla kineser. Han gjorde hus med kineser. Så att Richard Pryor, that's the shit. Och jag är väldigt så här, jag blir så avundsjuk och imponerad. Jag önskar att min mamma hade dejtat Richard Pryor.
Min morsa har faktiskt bra smak om man säger så.
Ja.
För att hon har, du vet, varit med väldigt intressanta människor i sitt liv. Väldigt, alltså, otroligt. Så här,
legender.
Ja, legender som tar risk. Så här, så här.
För det är ju lite risktagare, dessa människor. Sticker ut och speciellt en tid, jag menar, jag tänker på din far. Att vara 50-60-talet, göra det omvälvande han gjorde så här, med Sarah Vaughan. Och, you got me?
Yeah.
I'm like, shh.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Väldigt, väldigt intressanta människor. Och det får mig att tänka på, hur är Ulla? Alltså du berättade ju att hon var en väldigt free spirit. Men det säger ju också en hel del om henne. Hur är din mamma?
Hon är lugn alltså. Hon är så här, hon är creative genius. Förstår du? Hon är creative genius. Hon är kanske, hon är 74 nu, 75. Och fortfarande har coolare smak än någon av mina polare. Förstår du? Hon har så här grymt färgsinne och tar bilder som ingen annan skulle se. Du vet.
Förstår du?
Klädsmaken, hon vet alltid vad som kommer komma näst. Så här. Så hon tycker vi är skittäntiga. Hon har alltid tyckt jag och mina polare är så här skitcorny. Så här, fan, hon har rätt. Hon har bättre smak än oss. Så att för det är min farsa också sån, du vet. Han vet alltid vad som kommer näst. Spelar ingen roll hur gammal han blir.
Mm.
De är båda så här creative geniuses. Mm. Alltså literally. Alltså de ser allt som kommer. Även spelar ingen roll vilken ålder liksom. Snackar du med min farsa, du glömmer direkt hur gammal han är.
Ja.
Han kan all slang, han vet vad som händer. Bättre än vad vi gör.
För att jag var ju i Brasilien 92 eller 93 någon gång, så var det en sångare som heter Gilberto Gil.
Ja.
Och alltså han berättade om hur din farsa hade gjort den här låten. Jag vet inte om det var Aimee Corrida eller något sånt där. Och han berättade verkligen att när han pratade med Quincy så var det som att han pratade med vem som helst från Bahia. Och det var verkligen så här, och jag kommer verkligen ihåg det, för att det var då jag vet inte om det var då jag första gången kände att jag var hooked på Quincy, men det var då jag satte på den så här Back on the Block, du vet, Shreya Garrett och Ray Charles och den där skivan, och då kände jag så här, han gör hiphop också.
Mm. Alltså, ja, du var rätt. James Ingram rappade på...
James Ingram rappade, man bara, Jam will be there. Alltså, precis. Jag bara, vad är det som händer?
Victor, han kan sin grej i alla
fall. Michael McDonald, alltså, jag bara, vad händer?
Mm.
Det är så här, wow!
Men saken med min farsa är att han kommer från en ganska ovanlig familj på det sättet att på den tiden han växte upp, det var 1933 during the depression in fucking Chicago. Fattar du? Det blir inte värre än så någonstans. Det är lika fucked up som ett krigsland.
John Dillinger.
Ja, precis. Och oavsett, hans mamma pratade, hon var den första svarta kvinnan som gick till Boston College. Boston University, förlåt. Så att hon pratade, jag tror, minst 6 språk. Och hans pappa, han var inte så här super scholastic, men han var snickare som jobbade åt svarta maffian. Men han jobbade hårt. Och så nästan alla minas pappas systrar och bröder gör någonting stort. För att de såg work ethic och sen såg de the intelligence. Och det var ganska ovanligt att ha två föräldrar också. Fattar du? Så att han, de fick någonting i blodet som gjorde att alla, till exempel min morbror Richard Jones, du kan googla honom. Han är en Supreme Court judge.
Står det?
You know, like one of the top judges in America. You know? Det är någonting i generna där alla fick extrem intelligens och så här social intelligence också. De kan bra med människor, men också så här superkreativa och intuitiva. Min farsa kan nästan spå. Han kan se saker innan de händer.
And he had that Midas touch too.
Ja,
eller hur?
Men det kommer därifrån.
Det kommer därifrån.
Man tänker sig inte till sånt. Det kommer bara.
Det kommer bara.
Mm. Så att, och det tror jag ligger i familjen faktiskt. För kollar du på alla som jag satsade på i min karriär när det kom till musik. Jag hade ingen manager. Och alla jag filmade innan de blev kända. Det är nästan som nummer ett på varje år i mitt liv. Fattar du? Och det var ingenting som vi skrev ner eller visste. Eller det fanns inte ens internet. Det var bara känsla. Ja.
Hej, satsa på ni med oss då.
Precis. Och det viktiga är att inte lyssna när folk försöker hata. Det ligger också igen. Okej, fuck you. Så jag tänker göra det här ändå. Och varje gång man gör det ändå, då händer det någonting grymt.
Men är inte det svårt?
Jag tror det, men min morsa när jag var ung så här, jag fick inte gå och köpa samma kläder som andra hade på sig. Jag fick inte. Så var det ett mode med stuprörsbrallor så här, nej, du får inte köpa dem. Vad vill du ha, så här, sa hon hela tiden. Så att jag fick inte följa normen. Jag fick inte ens ta hem så här super, inte för att jag inte fick, men det gick inte så bra när jag tog hem så här vanliga lagom typen, du vet.
Average.
Hon ville att jag skulle alltid pusha och trycka och känna efter och hålla på så där. Så att so I was just raised not to even, jag fick inte ens ha det där i blodet, du vet.
Fan, grymt.
Mm.
Wow.
Fett intressant alltså.
I'm exhausted.
Det är allting doften. Hemma hos oss var så annorlunda att folk brukar komma hem och bara, fan är det här? Vi hade inte så mycket möbler, allting var på golvet, du vet, så här. Så det var så här indisk, allting var annorlunda. Så att det var, så att jag hade ingen chans att försöka vara normal på det sättet.
Okej.
Ja, fan. Om vi spolar framtiden till där du producerade den där tiden med Cube och de här. Du har en halvsyster, Kidada.
Mm-hmm.
Och hon var ju tillsammans med Tupac då.
Ja.
Och det var så du lärde känna honom? Om jag har rätt, eller?
Jag skulle ha jobbat med Tupac innan det. Och det var när han skulle göra den här rollen för Menace Society.
Mm. Ja, som så, han inte fick.
Ja, precis. Ja. Men det hände den dagen jag kom dit. Ja. Så ringde de mig och sa, yo, Tupac är här och jag tycker han vill ha någon som gör beats. Jag tror du skulle passa bra med honom. Så här, kom hit så får du jobba med Tupac. Och det var innan han var känd. Mm. Så det var, it wasn't a big deal yet. Mm. But I liked his music. Så jag åkte upp dit, packade upp bilen med alla mina grejer och så kom jag dit. Så var det en massa glas på golvet. De bara, han har stuckit. Jag bara, vad fan hände? Så här,
han tappade eller?
Han slog ner regissören.
Precis. Det är två de där bröderna va?
Ja, The Hughes Brothers.
Ja, exakt.
Och jag gjorde filmmusiken åt deras första film, Menace Society.
Mm.
Och så började jag jobba med Cube faktiskt. Ice Cube.
Okay. Mm.
Så då kom jag dit. Så fick jag bara träffa Tupac lite snabbt då. För han var på dåligt humör och... Mm. Och där blev en jidder. Och sen så andra gången det var min syrra som intresserade oss.
Mm.
Och du har ju producerat låten To Live and Die in LA.
Yes sir.
Fet grej alltså.
Nemos.
Alltså om jag växte upp med Tupac, lyssnade på hans musik. Säkert alla vi i det här rummet som har gjort det. Och jag vet inte var jag ska börja, men när du tänker Tupac, vad är det första som du tänker på då?
Jag tänker på integritet.
Mm.
Tupac, hans integritet var the superstar. Mm. Allting annat kom från det. Du vet.
Mm.
Du vet, man träffar vissa människor, man känner okej, den här killen kan jag lita på. Speciellt om man har lite erfarenhet så här med streets och sånt där.
Som du hade.
Ja, man känner på sig om någon är så här riktigt real, du vet.
Mm.
There's a human being, not like street, just as a human being. Och så fort jag träffade honom bara, shit, he's a real one.
Mm.
Han hade det där verkligen mänskliga, du vet.
Mm. För att jag såg på någon intervju på YouTube när du sitter med din pappa och sen är det en kvinna som intervjuar.
Ja, just det.
Mm. Mm. Och då säger du att du gav en jättebra jämförelse. Du sa att när Keras One gjorde sin första platta så stod han där med en Mac 10. Och sen typ sin andra platta då hade han en...
Lärare skulle han vara.
Precis.
Och du sa att det var ungefär så med Pac också.
Att det var hans plan lite.
Att hade han levt i några månader till.
Alltså, don't make me sad now, but det är sant. Mm. Det är så för att Tupac, du vet... Han och jag hade faktiskt ganska lika liv i och med att flyttade mycket.
Mm.
Ja.
Mm.
Och det var så här, man hade inte den där, nu är vi hemma. Det var aldrig så. Det var alltid så jäktigt. Damn, what was the point? Frågan igen?
Nej, men i och med att det här med att han var nära på att ändra sig. Du sa att han levt i några månader till.
Så att han lärde sig att adaptera. Och var en kameleont.
Mm.
Så varje gång han flyttade så blev han där han bodde liksom. Mm. Så att det var det som säkert ledde till att han blev en grym skådis.
Mm.
Så att jag tror att... What was the question?
Nej, men frågan är, du sa ju att hade han levt i några månader till...
Just det.
Hade han ändrat på sig och inte varit den här thug life?
Så att jag tror att han tog på sig den här thug life...
Rollen.
Mm. För att få de som behövde hjälpen mest att tro på honom och känna att han fattade dem. Mm. Så han gjorde det där, okej, nu ska jag berätta för er vem ni är. Så att ni förstår vem jag är, fattar du? Och sen när ni förstår att jag har ert bästa intresse,
då ska jag vara mig själv.
Då kommer jag vända, precis, då kommer jag bli mig själv och då följer ni med redan.
Och då blir det så här för mig, om jag ska gå in på djupet, men det är bara så som jag tänker nu, så här, Machiavelli. Niccolò Machiavelli, han tog ju namnet från en diplomat från Italien som använde machiavellism som sin, från boken Fursten. Och det är lite så att man blir så mystisk. Man tänker, wow, Tupac, han var verkligen one of a kind. Mm. Jag menar, att använda ordet Machiavelli, eller namnet Machiavelli, mm. och sen ha det här sättet att uppföra sig på. För det, mm. det är ju manipulativt, fast med, för en god sak.
Mm. Ish. Precis.
Och, förlåt, och det där stärks ju med att han dog precis.
Precis.
Alltså efter.
Ja.
Och det är därför det blir så här, wow.
För Niccolò Machiavelli iscensatte sin egen död och fick sina fiender att tro att han var död.
So if you study Tupac's family,
yeah.
you'll see that they did a lot of things like that.
You know what I'm saying?
Mm. Om vi, de har folk, Assata Shakur,
yeah.
du vet, mm. vad är ju så här, Black Liberation Movement.
Mutulu yeah. Shakur.
Precis, hon blev skjuten i nacken mm. och apparently, allegedly, så var det Mutulu och hans gäng mm. som bröt ut henne från fängelset med kulan i halsen mm. och skickade henne till Kuba utan att någon tog någon, du vet. Sen mm. åkte Mutulu fast. Mm. Men tänk bara på hur komplicerad,
förstår du
vet. Du? Så det var, de rånade banker, de gjorde ja, alla ja. Möjliga grejer. Mm. Så att han, Mutulu, Tupac Steve pappa, hade international medicine degree. Like, mm. they were incredibly intelligent people. Mm. So if anybody were to do things like that and come up with monikers like that mm. and situations like that, mm. det är definitivt dem.
Conniving.
Det finns ingen artist i historien av musik som har haft bättre förutsättningar att göra någonting sånt än Tupac. Mm. Mm. They're political warriors, you know. Ja. They're wow. the brave.
Och även
know?
Hans mamma, så hon var ju i fängelse och typ representerade sig själv. Hur sjukt är inte det?
Mm. Ja.
Hon ville typ, alltså förstår ni, hon ville inte ha någon advokat. Hon mm. representerade mm. sig själv.
Mm.
Och vann målet, alltså hon vann ju mot rätten.
Hon vann mm. och hon vann inte bara för sig själv, hon vann för 21 andra svarta pantrar.
Mm. Helt sjukt.
Som tyckte hon var helt blown för att hon försökte. De var jättearga på henne.
Så då är vi tillbaka, del två.
Precis, och vi var inne på där att du sa att De var arga på henne, för de tänkte, vad håller hon på med? Hon ska ta mm. det här fallet själv och representera mm. oss. Och, mm. och
de tyckte att det var foolish. Och sen så när det funkade, då blev hon lite legend.
Mm.
Men hon var så smart. Men mm. du vet, när hon kom ut från fängelset, det var då började COINTELPRO och regeringen, the government, de gick emot pantrarna och gav dem droger i smyg och mm. gjorde så att de föll isär.
Mm.
Och det var ju det som gjorde att Tupac blev Thug Life.
Mm.
För att han växte upp med Assata Shakur och Mutulu som var freedom fighters. Mm. De hjälpte underklassen och de var så här family oriented och allting mm. var varmt och skönt. Hade vi $10 och alla behövde $1, då hade alla $1, mm. fattar
yeah.
du? Och det var så här bra stämning. Och sen så när Mutulu åkte in, det var då Tupac bara, psh, han gick
på färden. Och mamman började med crack.
Precis. Mamman blev djupt.
Och det är också en enastående historia från var en crackfin och mm. till idag.
Alltså. Vill du höra någonting sjukt? Mm. Min morsa dejtade Huey P. Newton.
What?
Ja.
Ännu en.
Det finns bilder med dem på middag och sånt där. Så att det är därför jag tycker det är så konstigt. För Tupac och jag bodde också i South Bronx och Harlem. Fattar du?
Mm.
So it's some weird strange way we've had a lot of similarities.
Så hon träffade Stokely Carmichael?
Va?
Va? Hon har träffat alla de där?
Jag vet inte vem. Ja, morsan. Alltså vi hade svarta pantermöten hemma hos oss.
Jag pallar inte.
Sjukt alltså. Fan vad flippat.
Farsan var ju med på, du vet.
Ja.
Så att det kanske inte var roligaste tiden för min morsa. Hon var så här blond och de bara mot henne hela tiden. Men, sen var det många som vad heter det, antastade,
mm.
harassed
mm.
Båda två för att det var så här interracial marriage.
Ja, mm. just det.
För folk som kom förbi med så här, hotade mm. med vapen och sånt där för huset.
Mm.
För att det var så här blandrasrelation.
Mm. Men
60-talet.
Där kommer jag också in på en grej, för att jag vet inte om det är i Thug Angel, den dokumentären du har gjort, där man hör din pappa berätta mm. om hela den här grejen om hur, jag tror Pac hade gjort en intervju med Source.
Ja.
Och då hade han sagt något illa om din pappa. Och han hade sagt något, ja.
Typ varför han med vita kvinnor.
Ja, exakt. Och sen, vad hände därefter?
Så vad som hände var att det var därför det inte gick så bra när jag först träffade honom första gången. För mm. han bara, Quincy Johnson, ah, vem bryr sig? Så han var så här, fuck him, you know. Mm. Men efter det så hade Tupac säkert tänkt på det, du vet. Han drack ganska mycket under den tiden.
Mm.
Så då hade han tänkt på det och så ville han gå och be om ursäkt.
Precis.
Och så min syrra, min andra syrra som gick till Harvard, som är så här lite så här, verkligen så här superintelligent, skrev ett brev till honom innan de träffades in the source, som också kommer i source, och sa så här: hej man, jag var ute en månad sedan, jag såg dig med två tjejer som var vita. Vad snackar de om? Och han bara, oops. Så Kate, okay, ta det lugnt, du vet. Och min farsa är från Chicago, så att han är straight to the point.
You know what I'm saying.
Och då hade Tupac varit på någon så här restaurang och gått upp till syrran som skrev brevet, inte Kidada.
Exakt.
Nej, förlåt. Han gick upp till Kidada och trodde att det var hon som hade skrivit brevet.
Så var det, exakt.
Och så blev han kär.
Okay. Mm.
Och då bara, shit, nu är det ännu värre så här. Mm. Och då hade han och min farsa anlänt till en restaurang tillsammans på samma tid, fast de var separat. Så Tupac satt med ryggen vänd så här i ett bås. Farsan gick upp till honom och bara, yo, Tupac! Och han bara, oh shit.
Han är livrädd.
Jo, jag vill prata med dig så här. Så gick de runt hörnet, snackade och han bad om ursäkt. Och sen blev de bästa kompisar.
Mm. De blev nära vänner, va?
Ja, de blev nära vänner för att jag tror att, du vet, Tupac respekterade honom och allt det där. Mm. Så jag kommer ihåg, det var en gång när farsan sa så här, kom till middag på ett hotell. Och så satt farsan redan där och Tupac var på väg. Så kom han dit med så här jerseys och skit på. Mm. Så såg han att bordet hade suits. Så han bara, jag kommer tillbaka. Så gick han hem och satt på sig en suit och kom tillbaka. Mm. Så det var respekt, du vet.
Precis. Mm.
Och sen efter det var inga problem.
Wow.
Så att, jag tror Tupac kände att, okej, du vet, Ice Cube's favorite producer, Kidada, farsan, liksom, det var ju perfekta situationen för honom. Det var liksom West Coast dynasty för honom. Så att det var, alla kände att det var så här bra fit.
Men när var det Tupac blev stor? För man vet inte, alltså jag vet inte riktigt så här, i alltså USA och sådär. Så om din farsa ändå går fram till han, då är han ändå en välkänd person. Så där. Alltså Pac.
Tupac?
Ja.
Då har han blivit känd.
Ja, okej.
Okay. Det var precis när han kom ut från fängelset.
Aha, det här var när han signade till Death Row. Alltså. Okej.
Okay. Då hade han släppt All Eyes on Me.
Då var han stor. Ja.
Ja. Mm.
Och om vi kommer till...
Men min farsa håller reda på allt. Alltså, även om det är en så här emerging artist.
Han vet. Okej.
Han kan.
Men vadå?
Men en jättebra fråga. Jag tycker inte det är fel på frågan.
Nej, absolut. Det är en bra fråga. Men okej.
Nej, jag vill veta vilken tid det var. Bara vilket år.
Jag håller fullkomligt med dig.
Jag tror det första brevet kom...
För jag tror han Pac släppte två skivor innan. Och det tredje skivan som de...
Så jag tror det var Me Against the World som var ute när brevet skrevs. Och sen åkte han in. Och sen han kom ut.
Exakt.
Och hur... När ni satt och gjorde To Live and Die in LA... Berätta lite om den upplevelsen.
Så jag kommer ihåg första gången vi jobbade, så jag sa till min syra så här, det hände, vi hooked up för att så fort han kom ut i fängelset, 3 dagar efter han kom ut så hade han redan spelat in en hel LP.
Shit.
Spelade ett par låtar så här, you know, how many victims under the streets, du vet den där. Life Goes On, spelade den på BT. Så här är en av låtarna. Sen spelade han så här, Two of America's Most Wanted. Jag bara, jag måste vara med på den här skivan.
Förstår.
Och så var jag på ett flygplan med min syrra. Och så böjde hon sig över så här för att hämta sin väska. Så såg jag att det var en så här liten krona, så här kungskrona med ett svärd igenom. Jag bara, va? Vad är det med det? Är det med Tupac? Hon hade inte sagt någonting. Det var så jag fick reda på det. Så då frågade jag henne, så här, fan, kan inte du bara ge mig hans telefonnummer? Jag ville skicka lite beats till honom. Och så sa han så här, men han bor på det här hotellet. Så gick jag dit med ett band och bara gav det till receptionen. Sen ringde han mig samma kväll och bara, yo, jag ska ta av ett par låtar så att du kan komma med på skivan. Det här är precis det jag vill ha. Shit. Jag kommer ihåg, jag rappade i huvudet så här, som Tupac när jag gjorde musiken, du vet.
Ja, bra.
Okej.
Och sen så ringde han mig och så sa han, yo, what's up? You got beats for me? Jag sa, yeah. Så sa han, just play them over the phone. Jag bara, va? Det är aldrig någon som gör det. Så han sa, men spelar de bara på telefonen? Så jag bara, shit. Okej. Okay. Så jag började spela. Jag hade inte ens spelat en takt. Han bara, ja, ta den. Jag bara, okej. Okay. Spela en till. Ja, ta den också. Han lyssnade inte ens på en takt.
Sjukt.
Han hörde bara.
Spela en annan halva takten. Han bara, nej, jag vill inte ha den. Ja, nej, så. Mm. Och så hade jag hört att han var värre än Ice Cube. Han var en sån där som kom ut i studion och du hade inte fått upp beatet på 5 minuter. Då var det någon annan producent som fick jobbet. Liksom. Mm. Okay. Så jag spelade in allting på en ADAT. Så här, på min egen master. Så kom jag in med bandet bara.
Helt klart.
Bara, här. Bam. Så han kunde rappa på hur många. Så han älskade min så här, mer tekniska läggning redan då. För att det gjorde så att han kunde ta bandet själv och spela in när han ville. Och allt det där. Det blev så här, skönt för honom också. Det var samma med Ice Cube också. Jag var så här nörd. Så teknisk nörd, du vet. Så att allting var mer så här, organiserat och så där. Så att så och sen när jag kom till studion så tänkte jag, fan, det var en mjuk låt som jag ville göra med honom. Alltså jag hade inte haft tid att göra den. Så jag spelade en skiva för honom som lät lite som den.
Okay.
Säger inte vad det var. Och han bara, yo, I love that. Så här, jag tänkte, skitbra. Så, här. Så jag sprang hem och gjorde låten på ett par timmar och kom tillbaks. Så när jag kom tillbaks så hade han en gitarrist, sångare, du vet, keyboardplayer. Han hade alla musikerna i studion helt tid. Så, här. Så gjorde en låt så bara började man spela på den så här. Så vi gjorde hela tracket på kanske en halvtimme. Snabbt. Wow. Ja, en timme högst. Och sen så när jag spelade upp låten så satt han och pratade så här och berättade historier för folk medan han skrev. Så jag tror, fan, han bryr sig inte om min låt. Vad fan, jag blir nöjd så här. Det verkar inte som han lägger
sin själ i
det så här. Och så satt han och snackade, hey, remember that time we're in New Jersey, man, bla bla bla. Så här, satt han och skrev och rökte samtidigt så här. Och sen så efter kanske 20 minuter så bara, okej, okay, I'm ready. Jag bara, va? Fan, så här, jag hade inte jobbat med honom förut, så jag visste inte hur han var. Nej. Och sen gick han och la till Live and Die in LA på en tagning.
Boom!
Wow.
Utan att öva ingenting. Sen så kom han in och så sjöng han koruset till tjejen. Så där, en halvtimme högst. Hela låten. Och så var det med alla låtarna. Så att det var som att jobba med Jesus, du vet. Han gick på vatten.
Black Jesus.
Och hur lång tid efter det gick han bort?
Inte länge, alltså. Det var bara ett par månader sedan. Senare. Ja. Så att,
och hur, alltså, vad var du den stunden när Tupac gick bort?
Jag bodde i South Central på den tiden.
Ja, han gick ju bort en vecka.
Jag bodde i Nipsey Hussle's hood. Rolling 60s. På Slauson och Crenshaw där. Och jag åkte ner för Slauson i min bil och så kom det upp en vanlig polare. Han var så här snickare som hade hjälpt mig med grejer hemma, du vet. Och så bara rullade han upp. Jag visste inte om han fattade min kontakt med Tupac, men han rullade upp så bara, hey, your homeboy died. Så här, helt happy. Jag bara, va? Och jag bara sjönk ihop så här. För att upp till den punkten, Tupac hade bara gett mig saker. Jag hade velat ge tillbaka någonting.
Precis, du var på väg och skulle liksom återgälda.
Och det jag fick reda på var att To Live and Die in LA var hans nummer ett favoritlåt av all time. Vet, han spelade den för alla när Snoop kom in. Och han spelade den och uppträdde låten innan den kom ut och sådär. Så,
och bara titeln alltså.
Ja, men det är sjukt. Känslan av att en polare som bara kommer in i ditt liv och bara ger dig massa kärlek och opportunity. Och jag såg i hans ögon att han ville att vi skulle vara glada och vi skulle få våra drömmar så här realiserade. Och när han bara försvann, jag bara paff. För jag förväntade mig inte det, du vet. Så att det var, jag brukar inte bli ledsen när folk dör. Jag brukar tänka, okej, allting har sin mening. Men med honom, det var som du har precis köpt en liten valp. Och bara, den är så här glad. Du har bara haft så här grymma, så puff, bara borta. Så här, shit, du vet. Så det var faktiskt en av de få gångerna jag blev riktigt djupt ledsen. För att jag visste var han var på väg. Jag visste vad han ville göra. Så var det någon som klippte det kort.
Verkligen.
You know? So, and I also wanted to pay him back. You know, I wanted to give him something for giving me so much. Och det jag fick av honom, det var att, du vet, jag växte upp så här ostabilt. Så att, du vet, han gav oss den där, jag var lite osäker, du vet. Och det är det som gör att man blir stökig. Och med Tupac, han fick alla omkring sig. Han samlade på sådana människor som hade haft så här komplicerade uppväxter.
Det var ju
han,
så med Outlaws också.
Lost Souls, precis. Så Lost Souls, det handlar ju om dem han har runt sig. Fattar du? Och so anyways, you know, I wanted to pay him back, you know, and this is what det.
Och uppenbarligen så hade ni ju jobbat med varandra mycket mer.
Alltså, om han hade så levt det är det. Så att hela hans plan var att min familj och hans familj skulle gå samman. Jag har hans mamma på video, hon säger det liksom. Everything was with QD3, du vet. Och så att när jag frågade henne om hans framtidsplaner så sa hon, det är du som ska svara på den frågan. Så vi hade plan om att göra ett bolag som heter Euthanasia och Machiavelli Records. Och det skulle vara så här rockmusik, vi skulle göra filmer, så här events som skulle hjälpa barn bli mer hälsosamma med sport och så här positiva grejer, du vet. Och,
Ah, och det bara togs.
Men jag vet vad hans planer var. Jag är en av de få som vet allt.
Så. Kan vi veta någonting om Pac som ingen vet? Så.
Hell no. Nej, alltså, jag skulle säga det som folk inte vet, det kanske är att he was a good friend, you know. Jag kommer ihåg det sista han sa till mig, det var att vi stod utanför Death Row. Death Row var
det var serious shit. Ja.
Alltså they pat you down on the way in and out. You know?
Shit.
Och hände grejer hela tiden. Och det var inte en sån där miljö där det var bekvämt och var så här snäll och så här rakt på sak. Folk var lite mer, det var street all the way. Alltså. Mm. De hade anställt de tyngsta gangsters, the killingest guys in all of Compton. Koncentrerad form var i den studion.
Wow.
Alla samtidigt från olika ställen.
Wow.
Så att det var så här riktigt tung stämning. Och in the midst of all that så kom han fram till mig och bara, yo, har du fått betalt? Och jag bara, yo, jag skiter i det. Vi har all tid i världen. Du kommer bli liksom min syrras man och vi kommer vara familj. Don't worry about it, like shit. This is great. Han bara, nej, fuck that shit. Du ska ha betalt sånt.
Fuck that shit.
Han skulle inte betala dig. Jag bara, nej, inte än. Men don't worry. Han tog tag i mig och sa, no, you're gonna get paid. Det var sista han sa till mig.
Shit.
Wow. And you got paid.
I got paid 6 years later.
Shit.
But
Hur var Shug, bre? Mamma, hur var Shug?
Han har
också fått göra typ
ändå, alltså, jag har känt Shug långt innan det. För att jag, när jag jobbade med Eazy och Dre och dem, när de började med NWA, då var han DOC's bodyguard. Så han var ganska städad på den tiden. He was like a good looking guy with short hair. Like han var inte så här full out gangster då. Men när de separerade Eazy från allt det där, det var då det började. Och sen så var jag granne med Shugs barn, med Shug Jr. Han såg precis ut som han som sa att det där om Tupac. Jag har känt honom som bebis. Han var min granne, så att han brukar komma hem till mig med sin mamma och leka i min studio och hänga och sådär med Stormy, hans morsa. Så att jag känner hela smeten ganska väl. Så Shug, du vet, han har en ganska snäll vibe när man träffar honom. Men
lömsk.
Conniving.
Man kan inte, många gangsters i LA, och jag känner de flesta för vi har bott i olika områden. So they're the ones who you talk to first, you know. Big U, honorable guy, du vet. Men Shug, han var faktiskt honorable när det kom till musik. Alltså, jag fick betalt. Jag kommer inte sitta här och säga sånt. Men när han kom i knipa så tror jag han blev nojig. Och då blev han en asshole. Så att det blir en annan sak. Så vi har haft bra stunder. Sen har vi faktiskt haft beef, han och jag. Men we worked it out.
You know? Vi snackade ju här om igår, var det igår eller förrgår? Eller kanske var idag, jag vet inte. Vi har snackat om senaste P. Diddy. Hur är han?
Diddy är professionell. Han är så här en riktig pro. Du vet.
Du garvar, va?
Jag menar på att, du vet, vissa människor tänker på det kreativa och andra människor tänker på business. Jag tror det är en sån som tänker på business, så att det han inte har i kreativitetsmässigt gör han upp när det kommer till business. Till exempel, ringer du Tupac, du kanske får ett samtal en vecka senare. Ringer du Diddy, hey man, I'm in a meeting right now, I'll hit you right back. Så
okay,
han är så här på, du vet. Så att han är väldigt så här bra på att vara smooth och operate effectively, man säger så. Och det är därför han kom där han kom. Och Jay-Z är likadan, de är så här punktliga och väldigt business. Liksom. Med Tupac var det mer som bara rå talang. Och det bara sprudlade och han kunde knappt hålla i det, du vet. Vad han gjorde var bra, liksom.
Men kort efter han dog, du slutade producera.
Du var i sorg kanske.
Det var bara att, you know, once you work
livsglöden, så här, eller inte livsglöden, men den här lusten att producera verkade så här, alltså, fada bort på något sätt.
Jag vill inte dissa någon i branschen.
Men det blir lite
men
så ändå.
Det som kom efter Tupac dog, det gick från det bästa till
neråt, eller?
Rakt ner. Och det jag inte gillade, det var att folk, de tog fel bitar av Tupac. Så alla som kom ut efter honom härmade honom jättemycket, men det var det så här, de korkade grejerna, tatueringarna, the west side, inte substansen. Så det blev så här corny, liksom. Du fattar?
Typ Jarrell.
Och då blir det också att skivbranschen började gå ner då. Mm. Och då såg jag teknik. Och då tänkte jag, okej, social media typ is the new thing. Mm. Innan, till och med Tupac visste att internet skulle komma att ta över.
Mm. Så, ja, så, då gjorde, ja. Också. Mm. Så då gjorde du lite som din farsa rådde dig att göra. Byt.
Jag bytte, och när jag bytte, då hoppade jag in i film. Då tänkte jag, okej, jag vill alltid göra någonting som jag brinner för. Jag vill inte göra saker bara för att tjäna pengar. Jag kan inte vara som Diddy på det sättet. Mm. Och så då tänkte jag, okej, vad är det som är positivt med det jag gjort hittills? Det är att jag har jobbat med alla legenderna, så jag känner dem väl. Men ingen annan har fått se det. Det fanns inget internet då, inga telefoner, ingenting. Mm. Och så tänkte jag, okej, jag börjar filma. Och då tänkte jag, då kan jag titta tillbaks och pay back all the people that gave me a life, a career, you know? Mm. And so I said, I'll cover them the way they want to be covered, the real way, and show how great they are in all aspects. Och då kan jag ge tillbaka tjänsten.
Mm. Och det märks också på dina dokumentärer, verkligen. För det, alltså, det är sånt, det är så bra innehåll och de är så autentiska. Mm. Och jag har ju sett Beef-serierna. Och alltså Thug Angel, jag har kanske sett den 15 gånger. Mm. Så jag älskade den, hur bitarna med intervjuerna och hur det börjar med, du vet, man får verkligen se från början. När han växte upp, hur han pratade och hur vältalig han var, och den här historien med Black Panthers och
han bara, I don't want to say the B word.
Exakt. Och sen när han sitter i den där intervjun med så här läderkläder och han sitter och rullar en J och äter pizza och alltså jättebra helt dokumentär. Mm. Och personerna du har med också, så här, hans halvbror, vad heter han? Han heter
Mo Prime.
Mm.
Hans första manager, hon kvinnan
Leila Stanberg.
Vi försökte fokusera bara på människor som var med och älskade honom som en människa. Vi försökte fokusera bara på människor som var med innan han blev känd, som älskar honom som en human being, du vet. Så att det blev en mänsklig dokumentär.
Shark G. Berätta. Shark G. Så bra berättare.
Nemos.
Shark
G. Hey, det är värsta avsnittet.
Alltså, det här avsnittet är helt sjukt.
Shark G is a fucking genius, sorry.
Det är så.
Man får säga fuck här.
Nemos. Fuck you.
Men jag har en annan fråga. Alltså, vi kan gå tillbaka till Tupac. Men hur var Eazy-E?
Eazy-E var cool också.
Han var jättekort, va?
Han var jättekort. Jag visste inte det. Första gången jag träffade honom. Jag hade hittat en tjejartist. Och då så hade han blivit intresserad av henne. Jag tror Crazy Tunes hade satt upp mötet. Och det var jag och han som presenterade den här tjejen. Hon var som en M&M, fast innan M&M, du vet. Så här galen vit tjej. Och då hade vi ett möte på så här Bernie Grumman's Mastering. Och så kom Eazy i en så här Astrovan. Så tänkte jag, fan vad lugnt så här. Ingen hade tänkt på hans höjd. Ingen hade tänkt på det. Så man såg en NBA, de tar bilderna underifrån så här. Man tänker inte på det. Så kommer han, och så var det så här trappor ut från bilen så här, och så blev han kortare och kortare och kortare och kortare och kortare och kortare. Jag bara, oh shit, don't laugh bro. Så när han kom upp, han var här.
Är han kortare än mig, bror?
Han är 5'3", 5'2". Han är som
Jesus
prins.
Christ.
Så. Typ 1,50. Någonting sånt.
Första gången jag bara, oh shit, alltså, det var crazy.
Men det där som är i filmen med att Shug, alltså, gick på honom på det där sättet, stämmer det? För jag har hört i andra intervjuer att vissa säger att det där kan inte stämma.
Nej, det var ett riktigt krig. Det var så det där riktiga violence i hiphop började. Så att du ser, det är en bild på nätet, om du googlar QD3 och Eazy-E. Så ser att han har en väst på sig. Mm. Det var första gången, det var precis när det där började, när Shug, när folk började skjuta på videosets och sånt där. När de ska filma videos kom de och sköt och sådär. Det var då han började ha västen på sig. Så att I saw the beginning of the violence. The very beginning. Mm. Från vänskap till
hardcore.
Nigga, we rolling up on the set now. Mm. Fuck you, sad.
Men jag har kollat lite så här Vlad TV-intervjuer och sånt med bland annat Von Thug som
han
säger...
Jag är hans mentor. Det var jag som satt honom.
Är det sant?
100%.
Ja, vad var tung.
Nemos.
Quidditch, han har ett finger.
Men hallå, kan inte du bara se på vilken nivå är du?
Vänta, jag ska bara fråga den här frågan. men just det här med Eazy-E, jag såg en intervju med Von Thug som inte tror, alltså, att han... De tror att han har blivit fått injection, alltså det här AIDS-grejen.
Alltså, det är inte helt omöjligt. Han
dog efter
på 90-talet, hela det där kriget med Shug och alla de där, det var liksom hög nivå. För vi kommer ihåg, Shug hade hundratals miljoner dollar. Så att han kunde anställa en fucking chemist om man ville.
Säger,
liksom. Du fattar. Jag säger inte att
det är
sant. Men jag säger bara på att nivån branschen var på... There was a lot of money available to everybody.
Skulle inte vara omöjligt.
Alltså, jag menar bara på att... Nej, precis. Men jag säger absolut inte att det var så. Nej. Men folk glömmer Shug, okej, han kom från Compton, men till och med Shug hade en bättre hemsituation än de flesta. Så han gick till college. Han hade redan gått ut college när han började med gatan.
Ja,
så att han har disciplin, han har sport, han har klarhet. Och han kom inte från det stökigaste. Hans uncles, Ron och Don, de var lite mer gata. Men Shug var en ganska... Det är därför han inte har den energin med sig.
Nej, precis. Och det gör ju också att man blir mer beräknande i sitt sätt att vara.
Precis.
Det är det du vill komma fram till.
Det är därför han alltid klarar sig, precis.
Mm. Ja.
Nu fick han ju... Nu blev han åtalad, var det? 20 år, vad fick han?
28.
28.
Det är ingen lek.
And that's a good deal.
Eller hur?
That's a good deal for America. That's a good deal for everything that he's, you know, escaped. That's a good deal. Men 20 är intressant, alltså.
Verkligen.
Men han och jag har haft så här... För det mesta bra relation, men vi hade två situationer där det blev lite knas, men... Som tur var så kände vi någon som jag, en annan granne som förmedlade, och det var helt okej. Okay,
det är bra ändå. Man vill inte vara så här,
på hans bad side.
Nej,
känns det som. Men det som är bra, alltså nej, jag menar, LA, det finns många nivåer. Många nivåer.
Okej.
Så att, so, the music industry.
Det är inte Kumla Hasptuna.
Jag har varit i Crenshaw. Så jag åkte så där och jag såg hur det bara blev värre och värre ju längre du kom in i Crenshaw. Så vi var inne i en butik där, så vi hade en sån Suburban vi hade hyrt, så jag blev stressad sen, för jag började se folk, de vände sig, kolla mot oss, vi åker härifrån snabbt. Man kände viben, det här är inte, som Tensta, du vet.
Nej, när jag bodde i LA, alltså, jag var tvungen att hålla reda på 218 olika gängterritorium, för jag kände, jag var med alla, du vet. Så flyttade jag också. Så ibland var jag tvungen att byta kläder i bilen. Och våran studio, min studio hade i nästan 10 år var in the jungles där de filmade Training Day. Många av Shugs goons och rappare kom från det området. Det är så här riktigt koncentrerat. Så jag var där varje dag, så att vi såg allt. Alltså. Det var mest mord i Amerikas historia just då. Så att vi visste inte att jämförelsemässigt hur det låg till. Men nu när jag tittar tillbaka, liksom, det var kanske 15 eller 20 gånger mer än vad det är idag. Så att vi såg det värsta, alltså det crazy. Och alla var så här skitstora, liksom diesel och lyfte vikter och tog droger som gjorde att man sket i allt, du vet. Så att det var riktigt, riktigt, riktigt tung press på gatan på den tiden. Så att jag tror att efter det där, I can do with anything almost, you know. Folk, ja, du vet, det var riktigt mycket press.
Men förstå, du får den där känslan.
Så det var... Every day you saw somebody shoot that shit.
Vad är det värsta du känner att du har varit med om? Sådär liksom händelsemässigt.
På den sidan.
Överlag.
Det värsta liksom, såhär, the craziest thing I've ever seen. Det gralaste jag har sett, det var när jag bodde i Inglewood, tror jag. Om man tänker på en visuell grej, liksom, om man tänker någonting grafiskt, så var jag på posten och så kom det en bil och sköt in i en bil, du vet, mitt på gatan, 2 på eftermiddagen, så var det några Crips som kom och sköt några Bloods. Och de sköt honom från sidan, du vet, de åkte bara upp bredvid honom så här och sköt med ett hagelgevär. Och så...
Nära håll också.
Alltså right, they just rolled up. What up, blood? Så här. Så såg man hur hans mässa flög av med halva huvudet, fattar du?
Wow.
Och så tittade jag på marken, så såg man så här mössan, så var det så här hår och en klump, du vet, det var så här crazy stuff, you know?
Man, han får kalla kårar.
Det låter inte nice.
En annan gång var det en kille som hade brutit sig in i min bil så här flera gånger, så vi tänkte okej, nästa gång han kommer så här, då ska vi jaga honom. Så jag och mina polare väntade med våra grejer så här. Och så kom han var så här crackhead, så han kom hela tiden. Så kom han.
Han bara, det finns alltid grejer i den där bilen.
Och vår parkeringsplats var så här, riktigt så här crackhead area, du vet. In the jungles, that's what it's known for. People come there to buy. Så vad heter det? Och så kom han, så jagade vi honom runt hörnet. Och då var det ju jamaikaner som var ännu galnare än gängmedlemmarna som hade så här drugspot där. Så de drog sina pistoler på honom och sa åt oss att dra åt helvete så här. Så kom de till våran dörr efteråt, så bara, vad var det som hände så här? Vad var det för gidder hade med den här killen så här? Och vi bara, men han har brytt sig in i våran bil. Han sa, okej, vi har tagit hand om det där. Vill du identifiera honom? Då började bara poppa
honom. De hade bara klippt honom.
Ja.
Wow.
Så vi fick gå och titta på honom.
Där det var han.
Han bara, det var han. Han var tjock.
Sen dagen efter så gick jag till banken i området. Och killen som sköt honom var fri. Han bara stod där och gjorde sin business där.
Shit.
Så det var så här Wild West.
Och på tal om Wild West och environment hard as fuck. Var det det som fick dig att vilja flytta hit hem till Sverige eller? För nu är du här.
Ja. Hey.
Det är ändå värsta grej.
Ja, jag tycker nej, det var inte, alltså to be honest, jag är inte sån som blir så här skygg av händelser alls. Tänker
barnen.
Ja. Alltså, there's stuff everywhere. Jag tycker det finns skit i Paris, det finns skit överallt. Det, jag tror mycket av det där attraheras av vad du känner inom dig själv.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag var ung, när jag bodde i Sverige, jag var lite halvnegativ ibland.
Mm.
Och då attraherar man mycket negativ energi.
Mm.
Nu när jag kommer tillbaks, jag har bara positiv och kärlek och glädje och sånt där inom mig. Och det är det jag får, fattar du? Även om jag har gjort den, så att... Mm. Jag tror mycket av det där, vi är som så här svampar, du vet, man tar åt sig det som man, du vet vad jag menar, man attraherar absolut, det som precis. Man känner inuti. Det är samma sak när man dejtar.
Mm.
You know what I mean? If you're in good shape and you're ready, then you'll find somebody who's ready. If you're a little fucked up, you're gonna find somebody who's not ready.
Maka, tjocka, kaka.
Ja, precis. Men jag flyttade tillbaka till Sverige för att det jag ser här nu, det är att när jag flyttade till LA typ i 87 och New York, bara av händelser så var det precis då alla de där tunga grejerna började hända. Det var crack och AIDS och violence and rap. We didn't have that before. You know, rap was like a way out. Och så jag såg hiphop etablera sig själv som en kultur. Och sen såg jag hur gängen etablerade sig själv. Och gick hela vägen upp och sen bara rasade. Både hiphop och gänggrejen, du vet. Så man har sett det där 4 gånger i rad nu. Varje 10 år så händer det i Amerika så här, på ett stor nivå. Och sen så... Så att det jag såg när jag precis flyttade dit är precis det jag ser i Sverige nu. Det har precis börjat samma spiral, fattar du?
Mm.
Och då kände jag, fan okej, okay, det skar i hjärtat. Och tänkte, nu har jag sett 4 omgångar av mycket problem i Amerika.
Mm.
Och komma tillbaka och se det i Sverige, no, we can't shit. Have that. Så jag vill göra, jag har en plan, jag vet inte om det kommer funka eller inte, men jag har en plan av någonting som jag tror kan... kämpa emot det där, motverka det så att folk kan bli distraherade.
Vad nice.
Bra.
Hoppas att planen funkar.
Ja, jag hoppas det också. Men vi har gjort mycket i Amerika som har funkat, du vet.
Så att, uppenbarligen, verkligen.
Men vi är nio med oss, vi är med också om du behöver oss någonstans.
Ja, perfekt. Kasta in oss i löpet bara, vi löper på.
Men jag tror the main thing är det här, du vet. Och det här kanske du känner igen när vi var små. Att gjorde man någonting korkat och negativt så kanske man kom på framsidan av Aftonbladet.
Mm.
Och det var ju kändiskap.
Mm.
Så vi visste inte, det kanske inte fanns så många andra sätt att komma på tidningen just då i våra små tonårshuvuden. Du vet.
Ja, för vi gjorde det så här för att vi bara ställde oss på Västerbron och hoppade ner. Ja, men förstår du? Man bara, vem hoppar ner från Västerbron? Ja. Jag är en polare. Jag vet inte ens berätta vad som
hände. Hans rumpa gick som idag till exempel, om du bor i Tensta eller Rinkeby, like, the fastest way to get on the front of the papers is to shoot somebody. Det är så. Så att vi måste ändra på det belöningssystemet, och det är det jag vill
precis.
Göra.
Precis. Det är ett bra ord, det där belöningssystemet. För att det är det som de där ungen idag craving for. Liksom få någon form av belöning, utmärkelse och identitet och bli någon.
De vill bli sedda.
De vill bli sedda.
Jag såg tidningen igår, 2 15-åringar i Alby, alltså 3 15-åringar i förrgår. Ja. Att 15-åringar blir skjutna och skjuter varandra, det är ju ganska sjukt.
Och det, på andra sidan av det är också att eftersom jag har varit i Amerika och sett hur Dr. Dre och Tupac och alla legenderna, Kanye, alla.
Mm.
Vi filmade alla och var med dem hela tiden så här. Hur de har byggt sina empires. Så vet vi ju hur det ser ut i början, mitten och slutet.
Ja.
Vi vet precis vad man ska göra. Så när jag kommer till Sverige nu, ser bara möjligheter. Alltså.
Och det är det jag vill gå in och fråga dig lite grann. Så möjligheterna som vi har här. Vad är det du ser? Jag menar, jag ser att du är ute där i periferin och så här, typ, hypar. Och det tycker jag också, big up till dig. Som hypar folk som... Berätta om industrin här. Vad finns det att ta på?
Det jag märker i Sverige är att folk börjar, så får de igång någonting fint och så händer det en ganska liten grej och så faller de isär för att det är obehagligt. Du vet vad jag menar.
Är det jantelagen som slår in här? Eller vad är
jag tror att det är jantelagen, men det är också att det är lite av jantelagen, men det är också lite av att i Sverige funkar inte en grej, så finns det nästan allting någon annan grej du kan pröva. Socialen eller jobb och sådana. Det är lättare tillgång till att pröva igen. Medan i Amerika tror jag att folk tänker this is my only shot. So we're gonna stick together till the wheels fall off and just get this. You know? Och ser de någon, till exempel om jag, eller säg att Ice Cube har en kontakt med Jerry Heller. Alla går, de försöker inte hoppa över honom. De går till Ice Cube och säger hjälp oss komma till honom.
Förstår
de
det.
Låter honom vara en ledare. I Sverige, de låter inte folk vara great. Fattar du? När någon blir stor så försöker de dra ner lite så här.
Krabba.
Ja, eller så blir de obehagliga. Eller om det blir tjafs, då tänker de, nej men nu skiter vi i det här. Och så bara slutar de. Ja, och så går de hem och så slutar de. Och jag tror att i Amerika så finns det lite mer let's try again, let's keep going and let's support him because he has the opportunity right now and we're just gonna make him great and then when he's great we are gonna eat. Jag tror att den mentaliteten måste komma till Sverige lite mer.
Det är bara Zlatan typ.
Ja.
Som.
Men att de tänker som en grupp. Man hör så här, okej, ja, men han har, du vet, en förälder som inte bor i orten, så han är inte orten. Eller han är från Iran, så han är inte det. Och, we're all the same, man.
Verkligen. You know?
Och börjar vi peta på så här små grejer, det motverkar vår egen framgång.
Jag har ju favoritordspråk till det. Att man väljer att se träden istället för hela skogen.
Ja, precis. Och det är mycket av det i Sverige. Men jag tror att anledningen av det, det är för att de har inte sett en death row. De har inte sett. So I've seen it, so I'm not crazy. I know what it looks like, but for them they're like, han är galen, jag har aldrig sett det, så varför ska jag tro på det för? Så jag vill visa, okej, det är så här man gör. Och sen när det blir 2-3 exempel, du vet hur resten går, då kommer de bara
boom.
Man känner inte att man har bara touchat lite på.
För jag säga två saker?
Du får säga fyra, jag ber dig.
En sak är att vi pratade om min, det här kanske du kan klippa in tidigare, men du vet, min barndom har varit så här grym för att jag fick se det bästa och det värsta av världen, the top and the bottom of society, från början, hela vägen genom mitt liv, fattar du? Jag åkte fram och tillbaka hela tiden, inte att säga att Sverige är värst, men värsta kanske biten av Sverige, du vet,
jag fattar.
The people we were hanging around for sure, du vet. Och så att jag känner att, du vet, när jag var liten så var det så här confusing. Okej, du flyttar från det här området till det här. Du gick upp och ner hela tiden. Men sen när jag blev äldre så vet jag varför det hände. Och det är för att jag ska bygga en bro emellan. Du vet.
True. Och det är det du gör nu. Alltså, du är en fantastisk människa. Jag tror att under min livstid, och jag är också gammal, precis som du. Skönt att vara någonstans där någon är lika gammal som en annan.
Samma här.
Jag brukar alltid vara närmsta snubben, de bara, är den där gubben? Ja. Du vet. Men
du beter dig som yngsta.
Faktiskt, jag är barnslig som fan. Men det finns mycket klokhet här inne ändå. Det jag vill komma fram till, jag tror att du är nog en av de mest inspirerande människor jag träffar på under hela mitt liv.
Verkligen.
Du är nog den som har gjort den största impact på mig under hela mitt vuxna liv. Och liksom dykt upp i periferin, du har dykt upp på tvn. Din farsa gör ju att förhållandet till dig blir starkare, med tanke på att jag lyssnar på James Ingram, Patty Austin, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, you got me. Så att för mig är det så här, wow, en känslosam resa. Det här är bara en kärleksförklaring som jag liksom inte kan
tack bro, it's an honor to be here, man.
It's an honor.
Det är en ära att få ha det här och dela med dig med alla de här grejerna.
100%.
Speciellt det här du sa på slutet, att du vill försöka förändra situationen nu. Precis. På det som händer här. Och det är jätteviktigt, för att vi är i en dålig spiral just nu.
Precis. Och det var den andra grejen jag ville prata om. Det är att de i orten, you. listen carefully. För att det är att de vet inte vad de har här. De har bra förutsättningar när det kommer till det som händer i orten. Men jag tror att folk har målat det som dåligt. Men tänker du efter, så när jag ser en chilenare, en kurd, en somalier, and an Iranian hanging out as a group. And they're speaking walla och lite spanska och lite turkiska, lite allt möjligt. who would you hire to do marketing for your global company?
Större.
A guy who lives in Vasastan or one of these kids. They have the best. De har en global vy. Och det är precis där vi är nu i världen. Det är att allting kommer bli globalt. Är inte du global, du kan du bara gå hem. Och de har växt upp med det. Du kan inte gå i skolan och bli bättre än dem. So don't let anybody tell you what you don't have, because you guys have the biggest gift for the future. Bet on that, man. Fattar
verkligen,
du?
Man måste bara få dem att inse
det. Om du är i IKEA och du ska handla någon som marknadsför för dig, då vill du ha folk som förstår hur folk tänker och det de behöver. Plus folk som förstår alla länder. Inte någon som har blivit sheltered, som inte har erfarenheter och sånt där. So if you've had struggle, you know what people need. You know exactly the mind frame of why people go to IKEA in the first place. You know what I'm saying? Du fattar?
Ja, 100%.
Du har bättre design, du har mer swag, allt. Så att jag säger, ta vara på de fördelarna och inte på de dåliga grejerna. Liksom. Det där ryktet som Tensta har fått, okej, det kanske är 1% av Tensta som håller på med sådana grejer. Men alla som bor i Tensta är globala tänkare. Förstår du?
Vi kan inte lämna det bättre än så här. Tack som fan, Quincy. Hey, alla som kollar, vi finns på YouTube, Spotify, Nemos, Arjan, Victor. Bang! Nemos.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.